Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej kära vänner och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden med Nisse som är du och med Manne som är jag. Vi hade en... Vi skällde på varandra innan och det här blir väldigt, väldigt spännande avsnitt för att det här blir en liten teaser om vad som komma skall. Du ska prata om astrologi och jag blir provocerad av astrologi och du blir väldigt provocerad av att jag blir provocerad. Så det är liksom ett lättantändligt fält i, våra, i vårt gemensamma liv kan man säga.
Ja, det är väldigt roligt.
Och jag blev jävligt sur för att när jag ifrågasatte det så förklarade du mitt ifrågasättande med någonting med jungfrutecknets retrograd eller något sånt här. Så att det stod redan i stjärnorna. Alltså, jag, innan jag reagerade så kunde man läsa en text om hur, att jag skulle reagera exakt som jag skulle.
Ja, men jag tycker att det är en fin symbol för att det liksom blir... Att vi båda, alltså vi pratar om, jag vet att du ska snacka lite om samhällsklimatet på något sätt, eller debatten på internet hade du någonting om. Och, jag tänk, och där brukar samhällsdebatten idag brukar beskyllas för att vara väldigt polariserad. Och jag tycker det var väldigt spännande, för att min upplevelse av samhällsdebatten är att man tvingas att ta en position i alla offentliga sammanhang som man kanske inte riktigt trivs med 100%, men det blir för att i mötet med andra så formas man in i någonting och då måste man liksom ha en ta ställning för någonting alternativt mot någonting. Det finns liksom inga gråskalor och jag tyckte att det här blev så exakt så intressant för att det var som att du blev direkt alltså en person som ifrågasatte allt som hade med astrologi att göra och liksom och stod för någon slags mer forskningsbaserad klassisk liksom vetenskaplig tradition, medan jag då tvingas in i någon slags lite mer flummig alternativ syn på världen där man kanske inte behöver ta mässlingsvaccin och så vidare, fast det är liksom inte alls där jag befinner mig som person, men i liksom diskussionen så blir det som att man måste liksom hamna i något läger och det tycker jag är jävligt fascinerande och intressant, så det ska bli väldigt kul att prata om det där sen, men vi börjar med någonting annat.
Jag såg, fan vad bra den var, jag har inte sett hela än, men jag började kolla igår på hiphoppens pionjärer.
Just det.
På SVT, du har sett den va?
Ja, jag har sett den, men fan, för det är väl den som kom inte. För den är inte jätteny, eller hur? Den har väl funnits.
Nej, den, jag trodde den var ny tills jag insåg att den kom för typ 4 år sedan kanske.
Ja, då är det nog den jag har sett, ja. Alltså det
låter
liksom...
som att det är Magnus Bråni som har gjort den.
Exakt, jo men den har jag sett.
Ja, det kom för 3 år sedan, eller 2,5 ser jag nu när jag kollar upp det. Alltså otroligt fängslande berättelse och spännande det här med hur länge, hur fruktansvärt töntigt det var att rappa på svenska även efter att Latin Kings hade kommit. Alltså för att nu tycker ju alla att det som Latin Kings gjorde var alltså musik, alltså riktiga klassiker som en del av svensk musikskatt, och även så här riktiga hiphop-människor tycker det. Men det tyckte ju verkligen ingen då. Och man kan ju förstå det, för på första skivan så är det ju, alltså Doggy hade ju enormt mycket karisma, men han var ju en väldigt dålig rappare. Och i början så handlade ju allt om att vara dels tekniskt skicklig på att rappa, men sen att låta som man kom från New York och att rappa på amerikanska engelska liksom. Så att han var ju
ja, och
enormt
där vet fel, jag liksom. Där vet jag hur det var när Petter släppte sin mikrofonkult. Det var ju 98. Det var ju hela det där gänget med Natural Bond hette de, det där crewet med Thomas Rorschach och de där. Det var ju liksom extremt de såg ju ner på det något extremt. Och anledningen till att Petter började rappa på svenska från början var ju för att han är ju dyslektiker, har lite liksom inlärningssvårigheter och var ju fruktansvärt dålig på engelska.
Exakt.
Så att han rappade ju alldeles för dåligt på engelska, men ville ju ändå hålla på med rap. Så att han upptäckte ju då att liksom, jag måste göra det på svenska. Så det var ju inte så här för honom.
Nej, det var
det
enda
liksom
sättet för honom. Han berättade det var att han var på fritidsgårdar och satte liksom handen för mikrofonen och bara så att ingen skulle höra då när han var på engelska. Så hans absolut värsta var när han kom till en fritidsgård på den tiden han körde på engelska. Sen var det någon lite mer ambitiös ljudtekniker som visade att han skulle hålla micken och de kanske hade lite bättre utrustning. Så han var helt naken och alla behövde höra hans helt fruktansvärda engelska.
Och då var det ju också, jag ska bara, och då var det ju också så att det som var intressant då var ju att de bästa, de som ansågs vara de bästa rapparna var ju de som lät mest som amerikaner. Alltså det fanns ju till exempel Timbuktu och så fanns det ju
ADL.
Han ADL. Alltså, och det var ju liksom, de lät ju som habila amerikanska rappare, men de hade ju liksom inget eget uttryck, för just rap är ju så unikt på det sättet att det är så väldigt mycket i liksom hur man bygger upp verserna och liksom det flowet man har. Så att om man då är en genomsnittlig amerikansk rappare så har man ju egentligen ingenting idag ser man ju på det på det sättet. Så varför har man då för existensvärde att man är så här, fan vad grym du är på engelska, som att det ska vara liksom ett tecken på att man är duktig på att rappa. Thomas Rorschachs tidiga Mobb Deep-pastischer som han gjorde där på 90-talet är ju liksom i stort olyssningsbara idag, för att det blir liksom så epigonigt så att man liksom baxnar. Man kan ju dra paralleller till liksom Pugh Rogefeldt när han släppte sin första platta Ja, det är det, där när han var liksom var väldigt tidig med att göra liksom rock på svenska, vilket ju också ansågs vara liksom jättemärkligt. Alltså att det var liksom otroligt töntigt att hålla på och liksom göra på svenska. Medan idag så är ju liksom att rappa på något annat språk än svenska, om man är en svensk rappare, anses ju vara otroligt suspekt. För
ja, den enda som man väl gör det typ Timbuk, för att han är en amerikansk pappa. Alltså att han gör det ibland. Men, ja, men precis, först så skulle man låta då som Public Enemy, där i skarven 80-90-tal, och sen var det ju väldigt mycket som Mobb Deep man skulle låta. Men det jag tänkte på var något helt annat. Det var att Dogge nu pratade om hur det var då med, de hade ju en del om liksom Lasermannen och Nydemokrati och sånt där på sina, båda sina första skivor tror jag. Och då sa Dogge, förklarade liksom att på den där tiden, alltså kring 95, då kunde man säga vad som helst i offentliga sammanhang. Alltså det var ju liksom, om man åkte tunnelbana så var ju skinnskallar en väldigt dominerande inslag i stadsbilden till exempel. Man åkte förbi Gamla stan, helikopterplattan var en samlingspunkt för nazister. Man såg jämt så här folk som man såg på deras utseende att det här är nazister. Och sen så var det ju Ny Demokrati.
Har jag berättat den när jag åkte skateboard, alltså på Fryshuset där Anders Carlbergs mältdegel som låg vid London viadukten på Stadsgården, att det var, för han ville ju att alla skulle mötas. Det var ju liksom hans grej, och att alla skulle ha en lokal, ha någonstans att vara. Vilket ju då innebar att på Fryshuset så fanns det liksom studios för liksom då sådana här aspirerande rappare som absolut aldrig skulle kunna tänka sig rappa på svenska. Det fanns vi skateboardåkare, jag säger vi för att jag var ju trots allt skater i kanske 2,5 månader. Och sen så, men sen var det ju också skinhead sen, för Stockholm Skins hade ju sin lokal där. Vilket ju fick till följd att det var ju med livet som insats som vi skateboardåkare tog oss till Fryshusets rampavdelning, för att då var vi tvungna att passera Stockholm Skins lokal, vilket medförde att på fredagar när de hade fått lite innanför västen så fick man ju springa förbi där, för att det kastades flaskor och det hajlades och det skreks liksom skällsord, och det, så att det var ju otroligt speciell tid att man kunde liksom helt öppet gå runt och vara nazist och få en lokal och liksom hata andra människor.
Ja, ja, verkligen.
Speciellt samhällsklimat.
Gjorde de ingenting åt det liksom, att ja, men nu kastar den i flaskor så nu får ni inte komma hit på några veckor? Eller
jag var ju 14 år, så jag hade liksom ingen riktig insyn i hur det liksom gick till i liksom everongerna där beslutsfattarna satt på Fryshuset, men jag kan ju tänka mig att, jag har svårt att tänka mig att de bara lät det passera, men min minnesbild är att det allt som oftast var liksom rakade killar som skrek och kastade saker på en. Och det var ju otroligt... Ja, det var ju så otroligt vanligt också med att så fort man var rakad så var man ju också suspekt. För jag rakade ju håret som en del av min skate-persona sommaren 94. Och då när jag gick på Vattenfestivalen, då kom det ju fram Kickers gäng och trodde att jag var skinnskalle och skulle spöa mig. Trots att jag hade då hängt på byxorna och höll i en skateboard och hade liksom en stor t-shirt på mig. Så var det ändå, jag är rakad, jag är skinnskalle. Så det var ju, ja, det var en speciell tid. Förlåt,
jag fortsätta. Hade ju en kompis där i fyran, Johan, som lärde mig allting om subkultur, och han var väldigt rolig mix av allting, för att vi hade då, alltså det var så krångligt att navigera mellan subkulturer, för han älskade ju svart musik och hiphop som han lyssnade på, samtidigt som han var med i Black Army och hade en så här ljusgrön bomberjacka. En sån klassisk med orange foder eller insida.
Just det.
Så han var liksom både skinnskalle och hiphoppare samtidigt. För att det var de dominerande liksom grejerna som man var då. Men i alla fall så, så sades det ju liksom rätt knepiga grejer på TV, och den som sa de mest knepiga grejerna där i början, mitten av 90-talet, det var ju Vivian Fransén, som var en speciell person, född 43, jobbade som hudterapeut och hade något hudföretag, alltså innan hudgrejer var populärt. Jag tror hon hade sin verksamhet i typ Dubai, alltså det är ju som att hon levde 2024 fast på 90-talet, alltså hud och Dubai, och föreläste jättemycket om hud och var lite så här en societetskvinna, så hon kände Ian Wachtmeister, och han raggade upp henne till Ny Demokrati.
Just det.
Efter Ian och Bert så blev det någon kvinna som hette typ Harriet som var partiordförande i 2 månader innan hon avsattes efter att ha varit typ för vänstervriden, som jag förstår det. Och då blev det Vivian Fransén som var riktigt jävla hardcore, och hon kunde ju säga sånt som liksom mumlades i stugorna, som många tyckte, som så här att ja, men det är för mycket invandrare, invandrare föder för många barn som de kommer ta över, och hennes mest kända grej var att snart kommer våra barn vända huvudet mot Mecka och sånt.
Just det.
Och det var det då Doggy syftade på när han pratade om att man kunde säga vad som helst på den här tiden, för att så var det ju då ett tag. Men sen så kom ju ett stort liksom ifrågasättande av det, och det blev någonting igen. Alltså det var liksom som en parentes ändå, det här med kör ut dem, och att man sa på gator och torg att barnen kommer vända ut en vecka. Och sen så blev det ett annat samhällsklimat när såklart rasismen fanns kvar, men var någonting igen då som man kanske dolde lite grann, så man förstod att så här, det här kan jag inte säga helt öppet. Kalla fakta, eller kanske inte Kalla fakta. Jo, Kalla fakta gjorde ett valstugereportage som visade att typ jättemycket moderater, det var väl även sossar, men mest moderater, som i valstugorna sa jätterasistiska saker. Om man sa typ så här, ja men vad tycker ni egentligen, vad ska vi göra med de här invandrarna, skulle de säga så här, kör ut dem. Fast det var någonting som de inte sa offentligt, utan som vissa då tyckte, men som de förstod att man skulle ligga lågt med. Och offentligt så var ju stora delar av Sverige för framåt sedan 2000-talet en generös flyktingpolitik och så här, och Fredrik Reinfeldt pratade om att öppna våra hjärtan, och det började komma en kritik mot så här, Sverige, att det var en väldigt, väldigt snäv åsiktskorridor, att man får inte säga någonting i det fucking jävla landet, och i Danmark är det mycket bättre, för där får man bara liksom rasse lite mer öppet, eller inte bara, dels då rasse öppet som då Vivian Franzén var, men också att det fanns en kritik mot att man får inte ens ifrågasätta flyktingpolitiken, för då anses man så rasistisk, för att man bara har en annan idé om hur samhället ska vara, eller hur, att man måste få säga att vi klarar inte av det här. Och sen då så har ju samhället svängt enormt mycket, för att nu uppfattar jag det som att det är en, liksom också en åsiktskorridor, men som tvärtom. Att alla partier, och även då Socialdemokraterna, är ju överens om att så här, det blev lite för mycket flyktingmottagande, vi har inte riktigt klarat av det, det har spårat ur, vi måste vara strama. Så här, det tycker alla. Och om man skulle liksom ha en annan åsikt, typ så här, vi borde ta emot fler, alltså då är man ju en sån här batiktant som ligger med afghanpojkar, enligt internetpöben. Så att man kan säga att det är liksom en annan åsikt, det är en ny åsiktskorridor nu, alltså den ena åsiktskorridoren har bytt ut mot en annan, och det som är så fruktansvärt med det här, eller ja, det finns ju mycket, men det, en ny grej tycker jag, det är att den här liksom öppna rasismen à la Vivian Franzén, den är liksom tillbaka. Alltså det är som att självklart så ska man få ha även offentligt olika åsikter om hur samhället ska vara uppbyggt och hur vi ska jobba med invandrings- och flyktingpolitik och sånt där. Men det är som att i kölvattnet av det så har det blivit så fullständigt okej med helt öppen rasism på internet. Ett exempel är ju min gamla kollega Katarina Janouch som alltså skriver saker på sin... Vi är ju fortfarande Facebook-vänner från back in the day. Hon gjorde någon slags helomvändning för kanske 8-9 år sedan, som började med att det var ju någon marokkanska barn som bodde på typ centralen, som var hemlösa och inte fanns i några register, och som livnärde sig väl på liksom småstölder och sånt där. Och sen så var det något nazistiskt medborgargarde som bildades för att spöa dem. Och hon, hennes första liksom flört med det där, eller det var väl mer än flört, men det var att hon gick ut på Facebook så här: för första gången så är jag helt för medborgargarden, typ. Och sen så har hon bara gjort en extrem resa höger ut, som inte handlar om flyktingmottagning, utan om typ att helt, alltså vissa personer är sämre och muslimer är toksämst liksom. Men sen också, det som slår mig är att om man går in på vilken Facebook, alltså jag lever ju förmodligen, kan man tänka sig, ändå i en extrem filterbubbla, eftersom jag då inte är en höger person, men så fort jag ser en svart person på Facebook så vet jag, alltså att i kommentarsfältet så kommer det vara helt öppen rasism. Till exempel nu, det värsta kan jag säga, men jag följer ju mycket löpning, och då vet jag till exempel om Suldan Hassan, den här otroligt gulliga, trevliga göteborgaren som är snäll mot alla och är en extremt bra löpare, om typ Aftonbladet lägger upp att han har slagit svensk rekord på maraton, vilket han gjorde för någon månad sedan, då kommer det stå alltså 100 kommentarer. Han är inte svensk och det är inget svenskt rekord, och han kan åka tillbaka till Somalia och sköta sina kameler och så här. Eller som bara nu, senaste exemplet var i morse, Café, alltså här i tidningen, har någon Sveriges 50 bäst klädda män. Om de då lägger upp en svart man som nu Abokay Mursal, någon som jag inte kände till innan men som tydligen bor i närheten av mig och som är fotomodell. Han är då svart. Och då ser det ut som, eller då hittar liksom folk dit. Ser ut som en luffare som hamnat på fel kontinent, gissas. Eller så här, svensk? Frågetecken. Alltså det är folk som sluter upp, varken svensk eller välklädd, skriver någon. Det är liksom så här, och då finns det dels, verkar det ju finnas konton som är gjorda bara för att skriva såna här saker. Man kan inte hitta någon information. Men sen är det helt vanliga liksom. Christian Pettersson som bor i Köpinge i Skåne. Det är ett helt legit konto liksom, om man scrollar igenom det. Men som, alltså, som inte tycker att det är konstigt att för att en person är svart skriva liksom hatkommentarer om personens hudfärg. Och det det är väl något helt nytt, eller? Vad säger du?
Jo, men alltså, jag har ju tänkt mycket på det här. Jag är ju lite så som person att jag bara undviker att läsa kommentarer och undviker...
Ja, man blir ju otroligt illa berörd. Alltså som vit, tänkt och liksom som svart.
Ja, ja, ja. Men jag tycker det har ju funnits länge en känsla av att samhällsdiskursen lite grann är, ja, från min sida, lite styrd på ett sätt som kanske inte riktigt är helt i överensstämmande med liksom samhället på riktigt, eller vad man ska säga. Det här blir så Nej. Svårt, för så här, vad är på riktigt och vad är på låtsas och hit och dit. Men jag tycker, för etc. Kalla fakta har ju nu gjort det här på TV4, den här stora granskningen ju, när de har haft den här reporten som har jobbat undercover med, jag har inte sett det, jag har bara läst om den.
Trollfabriken.
Det är så jag konsumerar, det är så jag konsumerar såna här granskningar. Jag tycker det är så jobbigt att se dem, så jag läser oftast kommentarerna och liksom det som det ger upphov till i den etablerade pressen, i mitt fall då Dagens Nyheter. Och som jag har förstått det, så är det då alltså någon reporter som har jobbat på, är det den här Riks, eller har han jobbat med Sverigedemokraterna? Jag var lite osäker. Han har i alla fall på något vis jobbat undercover med Sverigedemokraterna, och då har fått på band från att Sverigedemokraterna har medvetet haft folk anställda som har haft olika konton och spridit sånt härna i sociala medier, alltså kommenterat som, vilket då har gett en bild av att det är många fler som tycker på ett sätt än vad det i verkligheten är. Och då kan det ju vara så att sådana där som Christian Pettersson, alltså om man då skapar ett sånt samhällsklimat att man, att om det då är liksom, inte vet jag, 10 personer som har ett antal konton, så att de kanske har, säg att de har 100 konton var då, som de håller på och administrerar, vilket man kan göra om man har en heltidstjänst med lätthet.
Ja, det är 10 personer som har, 10 unga personer som har jobbat med det här.
Ja, och då kan man ju med lätthet ha så många konton så att det kanske framstår som, jag menar, 10-20 tusen är ju inga problem om man jobbar med det heltid. Och om man då är runt överallt och på liksom stora etablerade nyhetssajter och kommenterar och på Facebook, då ger ju det en känsla och en bild av att det är så här folk tycker och det är så här folk vill ha det. Och sen så de media som vill ha läsare och som vill ha uppmärksamhet, de såklart vill ju ta de här rösterna på allvar, vilket ju då leder till att det blir en sån vinkel i artiklar och så vidare. Så att det, och det är ju det här som Putin och många andra av de här liksom diktaturerna sysslar med. Alltså att man skapar en känsla i samhället av att det är på ett sätt som det kanske inte riktigt är när man väl liksom grottar ner sig i det. Men det faktum att man skapar det här samhället gör ju också att samhället blir så. Det vill säga, Christian Pettersson har inga problem med att säga sådana där saker som han gör i sociala medier, för att alla bär på en känsla av att det här är helt okej. Okay. Så här gör man, så här beter man sig. Fast i första hand så är det inte så att folk beter sig så. Skillnaden mot 90-talet är ju att de här skinnskallarna som gick runt, det fanns ju en otrolig liksom stigma kring dem, och det var ju väldigt tydligt vad de stod för, vad de var.
Ungdomsuppror.
Ja, och det var ju inte som att Christian Pettersson motsvarande i medelåldern i liksom Örkelljunga såg dem och kände att så här, det där är liksom en symbol för hela samhället idag, så där tycker alla, utan det var ju någon typ av avart. Men idag så är det ju liksom på ett helt annat sätt, att man hela tiden bär på en känsla av att det finns något förljuget i samhället, att det finns någon slags undre rörelse, någon undre röst, vad folk egentligen tycker, medan då politiker och etablissemanget står för någonting annat. Och det här är ju då möjligtvis inte alls sant då, eftersom det är en bild som är skapad av makthungriga sverigedemokrater motsvarande, som vill ha ett annat typ av samhälle och som har förstått hur man ska göra för att påverka samhället i den riktningen. Alltså, de är jävligt skickliga. Jag vet ju, jag har ju återkommit till det vid flera tillfällen. Min mamma och pappa var ju båda engagerade kommunister och vad heter det, såna här FNL rörelse, alltså 60-talsvänstern helt enkelt. Och pappa har ju alltid pratat om att det absolut viktigaste för dem då, när de stod och sålde i, vet du, FIB, Kulturfront och sånt, var ju att få med sig liksom folket, att det inte skulle vara liksom en liten rörelse i liksom periferin som folk liksom avfärdade. Och sen kan man ju säga hur man, vad man vill om hur de lyckades, men det var ju ändå så att vi hade ett samhällsklimat då, där vi hade en statsminister som ju hade fingret i luften, Olof Palme pratade ju om, som ju förstod att utnyttja det här och liksom höll det här berömda talet 1972 om bombningarna av Vietnam och sådär. Det var ju, han tog ju väldigt ställning för att han förstod att det här är liksom diskursen i samhället och det är så här man måste liksom bete sig för att få röster och så vidare och få folket med sig. Och det är ju det här Sverigedemokraterna också har fattat, att det handlar om att få med sig folket. Och då har de utnyttjat liksom alla tillbudstående medel idag för att styra liksom diskursen i samhället åt det håll som passar deras liksom politik och det de vill uppnå och för att få makt och sådär. Så att det är ju skickligt av dem. Det tråkiga är ju bara att det är ett samhälle som skapar ett vi och dem och en känsla av att man är värdelös och maktlös och att man liksom måste göra någon typ av revolt för att allt är åt helvete. När det liksom,
men det som är så intressant också, det verkar, alltså det är så tydligt att, jag menar, alla som är sverigedemokrater är ju naturligtvis inte rasister, och det, när det var det här trånga åsiktskorridoren, så var det många som sa det, att jag kan inte ifrågasätta svensk politik utan att kallas rasist. Och det var ju sant, men samtidigt så när åsiktskorridoren har blivit en annan, så har det, verkar ju väldigt tydligt ha liksom öppnat för ren rasism, som det är att liksom triggas av att någon har mörk hud. Också så här roliga exempel som tas fram nu. Dels så fanns det ju då en, alltså, trollfabrik, folk som var anställda för att låtsas vara någon annan och skriva på internet. Men sen så gör ju liksom helt vanliga sverigedemokrater det här, och kanske också folk från andra partier, hela tiden. Som en riksdagsledamot, Alexander Kristiansson, nu efter det här Kalla fakta-reportaget, så skrev han så här: jag såg fram emot ett kvalitativt arbete för att sätta dit SD mitt i en valrörelse, men ett sånt här bottennapp till journalistik kan jag bara inte betala för. Då har han ju lagt upp det, råkat lägga på sitt vanliga konto på X. Han hade ju tänkt lägga det från liksom Christian Svensson-kontot. Det är klart att han inte ser fram emot ett kvalitativt arbete för att sätta dit SD mitt i en valrörelse. Så jag vet inte riktigt vad slutsatsen blir. Kanske liksom att uppmana folk att kämpa emot den här regelrätta rasismen och visa att det finns olika sätt att vara svensk på, att det finns olika sätt som man kan se ut på om man är svensk.
Ja, men också kanske lite grann, och det här, det blir ju väldigt så här klischébetonat nu, men jag tycker ju att en viktig grej är ju att faktiskt vem är det som säger det? Det är någon som har sagt, alltså så här, att jag kommer inte ihåg exakt vad det, men att liksom försöka, om man nu har massa åsikter och tycker massa saker om samhället, det kan ju vara så att man inte bryr sig, att man bara lever sitt liv och kollar på TV och går till jobbet och sen går hem och så är det lite liksom tacos på fredagen och det är så här, ja samhället det pågår, jag lever mitt liv, alltså då behöver man ju inte, jag känner inte så här att man måste engagera sig hela tiden, men om man känner att man starkt brinner för någonting, vare sig det är så här klimatet eller liksom integrationen eller samhällsekonomin eller sjukvården eller någonting, och man vill basunera ut vad man tycker, då tycker jag att man som samhällsmedborgare har ett ansvar att faktiskt försöka liksom ta reda på hur det egentligen ligger till, så att man inte bara liksom sprider vidare saker och säger saker utan att bottna i det. Som jag, nu kanske jag är fördomsfull, men om jag tar just Christian Pettersson då, så har jag väldigt svårt att tänka mig att han är jätteinsatt och liksom sätter sig in i saker och bryr sig om och liksom verkligen går till botten med hur saker och ting ligger till och hur samhället funkar och hur det ser ut innan han uttalar sig. Utan jag tror att han...
Nej, och bara... framförallt så brukar han ju inte vara engagerad i Sveriges bäst klädda män på kaféas lista. Utan han bara råkade få se en svart person på internet.
Ja, så att det är väl, tror jag, min slutsats är så här, om man ska uttala sig och om man liksom känner att man har ett politiskt engagemang eller ett engagemang i någon fråga innan man liksom skriver saker som andra kan läsa. Jag pratar inte nu om så här interna meddelanden till kompisar eller liksom vad man sitter och pratar om mellan skål och vägg när man har liksom är i något slags tryckt rum. Då kan man ju, då är klart att man får ha liksom bara häva ur sig saker. Det kan man ju få göra. Men det är ju det här med när man liksom basunerar ut det på en stor scen att, som ju faktiskt internet är till stor del, då ska man ha lite på benen och liksom veta vad man håller på med och annars så kan man lika gärna sitta och käka tacos och liksom prata med sin respektive eller sina närmsta vänner om det. Man behöver liksom inte sprida det i en stor grupp innan man har liksom koll på vad man snackar om. Det är väl min slutsats, tror jag.
Det låter bra. Så bestämmer vi.
Do you remember what it's like being in your 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a 20-something-year-old living in London. She's facing all the firsts. First major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. All episodes of Queenie premiere June 7th, streaming on Hulu.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
Ska vi nu gå vidare med det här som ju gav upphov till en hetsk diskussion mellan dig och mig innan?
Ja, hur hetskt vill du att det ska bli nu i
själva podden? Nej, men inte så hetskt. Men anledningen till att jag... vill prata lite astrologi är ju liksom inte, jag vill bara liksom lägga in den brasklappen, är inte att jag sväljer liksom astrologi eller annan så kallad pseudovetenskap med hull och hår och tror att det är någon typ av sanning. Jag förstår ju såklart att liksom om vi tar kvantfysik eller vi tar liksom olika Nobelpristagare som har liksom forskat och studerat liksom materien in i minsta detalj och liksom då, om man då är matematiker eller vad man är, räknat ut att så här borde det funka, och sen så har någon fysiker 30-40 år senare med hjälp av otroligt avancerade experiment kunnat leda i bevis att de där matematiska uträkningarna som gjordes någon gång på 50-talet faktiskt stämmer också i det, liksom, den faktiska verkligheten. Det är liksom inte, det är inte det som jag håller på med här, utan jag tycker ju att det är väldigt, väldigt spännande med personkännedom, och jag tycker det är väldigt spännande med typ, så här, självrannsakan, och jag tycker väldigt mycket om att stirra inåt på mig själv och lite kul att liksom reflektera lite över andra. Och då tycker jag att liksom alla grejer som gör ger mig någonting som får mig att reflektera över mig själv eller andra är av godo.
Du verkar inte ha jättebrist på material för att studera dig själv.
Nej, det finns ju jättemycket. Men vare sig det då är fiktion i form av liksom litteratur eller faktaböcker, eller att jag går i liksom, går till en psykolog, eller om jag då blir liksom spådd av tarotkort, eller om jag då läser lite mer eller mindre seriösa då astrologisajter på internet, så tycker jag att det är väldigt kul att reflektera över mig själv. Och det handlar liksom inte riktigt om att jag tror att det som skrivs är en sanning och att jag kan liksom gömma mig bakom någon typ av stjärntecken eller att någonting ska, alltså egenskaper som liksom skrivs på mig bara för att jag föddes vid en viss tidpunkt, en viss månad, kan förklara hur jag är som person. Däremot så är allt sånt här liksom personliga egenskaper som beskrivs gör att jag kan reflektera över mig själv. Och just när det gäller astrologi så tycker jag att det är spännande för att jag har lärt mig nu av olika sådana personer som jag har träffat att det finns liksom det som gemene man känner till är ju det som är liksom ens stjärntecken. Det vill säga den månad man är född. Du är ju då, vad är du, vädur eller?
Mm.
Ja, och jag är fisk. Och så har man liksom läst lite i några veckor i vin att så här, men fiskar är överkänsliga och sådär. Det är liksom ett kreativt vad heter det, stjärntecken. Och sen sa man typ så här, haha, ja, jo men det stämmer ju. Jag är ju känslig och kreativ. Och sen så har man liksom kunnat avfärda det. Och sen så då om man är, vad sa vi nu? Du är vädur, sa vi va? Då är ju det en... Ja, nu måste jag bara ta upp den här lilla texten här så att jag inte säger fel här. Nu ska vi se här. Du är då vädur. Då är det alltså ett ledande eldtecken som agerar spontant, impulsivt och sällan är långsint. Alltså det är lite så här... det är lite... Ja, och då kan man tänka så här, ja, kul. Men sen så att det då finns liksom olika typer av sådana här jävla stjärntecken, att det beroende på då vilken tid man är född och vilken plats man är född på och till viss del vilket år då och månad och sådana, så kan man få liksom olika förklaringsmodeller. Och det här jag tycker är spännande, att läsa de olika tecknena, för att man då kan se sidor hos sig själv och reflektera lite över att så här, vad fan, det här, finns det någon bäring i det här och är det någonting i det här som jag behöver faktiskt reflektera kring för att jag beter mig på ett visst sätt, det vill säga jag tittar in något för att jag har läst någonting. Och det kan vara lika väl som när jag läser, jag har ju beskrivit tidigare hur jag fick en självbild som jag tyckte var lite destruktiv nu så här i efterhand av att läsa deprimerade poeter och författare födda på då, 1800, slutet på 1800-talet fram till någon gång 20-talet. Och innan det var liksom kurser med alltså gå till en psykolog och gå igenom KBT-terapi och innan det fanns liksom kemiska hjälpmedel då i form av ADHD-medicin eller antidepressiva tabletter och sådär. Det vill säga att det är liksom lite kemiskt fel i skallen som gör att man är på ett visst sätt. Tidigare trodde jag att det liksom är så här, det är så här jag är, jag känner igen mig i Nils Ferlin eller vem det nu är.
Och jag ska då bara säga jag... kort om min, innan jag lyssnar med otroligt på sinne, alltså triggerna för mig med just astrologi, det är ju att astrologin påstår att vi är på vissa sätt. Alltså det är två delar, dels så påstår de att vi är på vissa sätt och det känns ju extremt så här ointellektuellt och lite så här skallmätaraktigt i att man inte kan påverka sitt liv eller vem man är eller att ens relationer eller inte biologi eller någonting spelar någon roll, utan det är när du är född som gör vem du är, dina relationer, din familj, vilka böcker du läser, vad du tar dig för i livet, det kommer inte påverka, utan det står redan, alltså bokstavligt talat, skrivet i stjärnorna. Och så här, det har jag ju kämpat emot, för att jag trodde ju, fast med mer så här, mer hur min släkt ser ut och var jag var på väg, att jag var körd eller att jag var predestinerad till någonting, och sen så var det som att jag kunde liksom mer ta makt över mitt öde, och att det är det som har gett mig allra mest kraft i livet. Och skillnaden är ju att om du läser då skönlitteratur eller om du identifierar med Nils Ferlin, så är det inte någon som påstår att så här är du, och påstår det för att stjärnorna har stått på ett visst sätt den dag du född, alltså det, ja, det är de två grejerna.
Jag förstår, men för mig är det viktigt att hålla två tankar i huvudet samtidigt när jag liksom blir spådd med tarotkort eller motsvarande. Det vill säga att det farligaste brukar man ju säga är ju de som bara har läst en bok. Det vill säga till exempel om man då tar en bokstavstrogen kristen som liksom förlitar sig helt på Bibeln och tror att det som står där är liksom en sanning. Det är ju livsfarligt, vare sig det är Koranen eller om det är liksom Vänsterpartiets partibok eller, alltså det är ju läskigt. Och om man då är en person som liksom inte har ett öppet sinne och liksom ser astrologi då som en kuriös grej som gör att man kan reflektera över sig själv, utan att man ser det som en sanning och att det är en förklaring till hur man är, då är det ju helt fel. Om man däremot ser det som liksom en liten grej i livet som är lite kul att reflektera kring, men det liksom är liksom ingen sanning och det kan inte förklara varför man gör någonting, och man kan inte heller skylla på att men jag är lejon, därför är jag så här. Alltså, då är det livsfarligt. Men om man liksom är i ett sammanhang och i sig själv är liksom öppen för liksom lite allt möjligt och inte tror att det är predestinerat att man måste göra det på ett visst sätt bara för att någon obskyr hemsida på internet säger att stjärnorna stod så här när du föddes och därför är du så här, då är det livsfarligt. Men om man däremot ser det som att om man läser det och sen så inte tar fasta på liksom den bestämmande delen av det, alltså det vill säga att du är så här, utan att man mer ser det som att det är ett antal egenskaper som beskrivs och som gör då att man får en att tänka över hur är jag som människa och varför reagerar jag som jag gör, och då kan man ju lika gärna ta spjärn mot det som påstås om en och säga att nej, men det där stämmer ju inte alls. Okej, men om det inte stämmer, hur är jag då? Alltså att man kan mer se det som att man har en diskussion med sig själv, att man får liksom ett antal påståenden kastade på sig som man måste ta ställning till och antingen då avfärda alternativt liksom omfamna och tänka att så här, ja, men fan, det där stämmer nog lite grann på något vis. Så det är det förhållningssättet jag har kring det, plus att jag givetvis tycker att det är alltså lite kul. Det är ju som att kolla på en bra tv-serie eller vad som helst. Alltså man sitter och håller på och flumma lite. Och lite, det är lite roligt. Livet ska vara lite roligt. Men om man nu har haft det här lite långa inledande, så tycker jag ju att det, när jag fick den här förklaringen då, att det finns liksom olika och det är det här jag tycker är intressant, alltså olika liksom planeter beroende på när man är född, så att säga, vilket gör att man, om man läser de olika egenskaperna, då kan det vara då det här då som är att du är vädur, det är ju liksom vad solen på något sätt stod då när du föddes. Men sen så finns det också månen, vad månen var, och det finns också någonting som heter ascendenten som jag inte riktigt har fattat vad det är, om jag ska vara helt ärlig. Och så finns det lite olika. Och alla de där, då är det liksom olika stjärntecken beroende på liksom vilken tid man är född och så vidare, som liksom, och om man då läser dem mot varandra och ställer dem mot varandra, så tycker jag att det är väldigt spännande att man får liksom en lite mer komplex bild av sig själv, och så kan man liksom reflektera lite kring om det är jättestor skillnad mellan olika stjärntecken, så tycker jag att det är kul att tänka på liksom så här, okej, men finns det någon splittring i mig som person, oavsett om det har med det som just sägs att göra, och är det någonting som jag signalerar utåt som faktiskt inte jag bottnar i, alltså förstår jag menar, sådana saker tycker jag är väldigt spännande, och varför signalerar jag såna här saker och vad signalerar jag och hur är egentligen inuti. Jag tycker det tycker jag är kul. Men med det sagt då, så bara, om jag lite kort då, om vi ska ta mig själv då lite snabbt bara då, jag ska inte hålla på att läsa allt liksom, men då tycker jag, om vi bara tar två då, vi tar då det här med fisken då, som är liksom min grej liksom.
Du är fisk.
Då, som,
du,
ja, som jag alltid har, alltid liksom reflekterar, eller alltid vad heter det, associerat mig själv till. Alltså det är det jag har tänkt då. Och då är det ju sådär, det klassiska är då överkänsligt, lite verklighetsförvirrad, så brukar det låta om fiskarna. Det kan vara ett tecken som man har svårt att förstå sig på. Det drömska, fantasier. Nu ska vi se här. Och det är lite om... det är också fiskarnas tecken, det är liksom det sista i det här då, zodiaken, så det är liksom, tar slut där. Fiskarna förbereder världen för återkomsten av livet, våren, framtiden, och väduren i sin tur då, som är ditt tecken, som är liksom det första. De har lite, alltså en fisk har lite av alla andra tecken i sig, vilket förklarar varför de säkert kan connecta med precis vem som helst. De har en enorm förståelse för allt det som vi alla går igenom i livet, tycker inte om konflikter, eller tycker inte om beteenden som sårar andra. Vem vill börja tjafsa om småsaker när man är på väg att se livet sluta sig?
Är det fisken nu?
Ja, nu är det fisken, ja.
Det där lät ju exakt som jag. Så när det var väder, du har ju tänkt, fan, det där är ju jag.
Och då kan man säga då om att det här stjärntecknet då, det är liksom det större övergripande temat i ens horoskop. Soltecknet visar var du finner din känsla av identitet, ditt ego, din logik och hur du delar med dig av dig själv. Alltså det här är lite grann det som man visar lite grann utåt, så att säga. Att ta i andra, hålla handen under långa samtal eller ge små symboliska presenter är typiskt fiskarna. Svårt att ta konkreta beslut, för att de vaggar mellan livets alla stora frågor. De lever här och nu, men samtidigt verkar deras tankar också vandra kring något större som inte är, som inte särskilt ofta är begripligt. Resultatet blir att fisken ofta blandar ihop olika skikt i livet, personligt och privat, jobb och familj, vänskap och kärlek. Eftersom fiskarna hela tiden är på väg åt olika håll och samtidigt har ett bredare perspektiv än många andra, håller de ogärna en kurs utan blandar istället ut det svartvita till en gråskala. De har ibland svårt att förstå andras behov av tydliga gränser eftersom de själva inte ser någon betydelse med sånt. Det här gör att fiskarna ibland uppfattas som ett överkänsligt tecken som har svårt att skilja på verklighet och fantasi. De har ett visst behov av engelska åt svåra frågor, bla bla bla. Ja, men man har fått en liten känsla då för hur jag är där, om då, alltså, enligt den här då, grejen. Men då finns då det som jag tycker är spännande då att läsa, som jag precis har lärt mig då, det är ascendenten. Och ascendenten är tydligen det viktigaste tecknet i ens chart. Chart är något ord för liksom alla ens jävla planeter. Det står för vem du är, hur du ser ut och hur du med kropp och själ möter livet. Du ska helst läsa alla horoskop utifrån din ascendent. Det vill säga, det här är lite grann det inre. Alltså det som är inuti. Och det här sol, det här som jag läste tidigare, fisken, det är lite grann det man visar utåt. Och då är det då lite skillnad då, för att skorpionen har en ganska rå humor och syn på livet och kan ibland säga saker som kittlar precis där det nästan gör lite ont. Deras behov av kontroll är stort och det gäller både saker, människor och ibland till och med tankar och känslor. De verkar ha en medfödd talang för att tänka strategiskt och skyndar alltid långsamt. Förhastade beslut eller impulsivt agerande är inte deras grej och de undviker ofta personer som ägnar sig åt sånt beteende. Kanske därför skorpionascendenten ofta dras till varandra i vänskap. Tillsammans kan de hjälpa varandra med strategier, analysera risker och möjligheter och skämta en aning elakt när ingen annan hör. Men när du är deras vän så har du en vän för livet vid din sida som är redo att göra vad som helst för dig. Och man kan komma in på middag med främlingar och genast lista ut vem som är kär i vem, vem som gömmer något och vilka som snart kommer göra slut. För de runt omkring är det här ibland en läskig egenskap. Andra älskar eller uppskattar den här förmågan. Det är kanske inte lätt att komma nära någon med denna accident på ett lättsamt sätt, men det är desto lättare att våga prata om svåra saker med dem. Och även den blygaste, mest försiktiga får lätt att öppna upp när en skorpionaccident lyssnar. Detta har med deras allvarliga syn på livet och alla dess sidor att göra. De har dessutom hög integritet, vilket gör att man lätt känner tillit till dem. Så att det här tycker jag då är spännande, att jag då, om vi nu då ser det här som fiktion som ändå kan ge en upphov till en diskussion med mig själv, att jag då utåt då verkar lite flummig och liksom känslig och så, medan jag inåt då har någon typ av strategi och att jag har en krass syn på livet och genomskådar saker och ser människor och är ganska trofast och när jag väl sätter den sidan till och mig kan man lita på. Och jag tycker ju att här, och nu vet ju jag att det blir svårt här att prata om det här med dig eftersom du är så jävla skeptisk, men jag tycker att det blir väldigt spännande att tänka kring...
Jag lyssnar otroligt öppet nu.
Ja, men att tänka kring hur jag är, vad jag visar upp, alltså, och varför jag gör det mot hur jag är själv. Och jag tror att för mig blir det liksom spännande, och utan att gå in på allt för mycket detaljer här nu med hur jag tänker kring det, så blir det väldigt kul. Men jag tänker ändå nu, Manne, och jag vet att du tycker att det är jobbigt, men jag tänker att det är lite kul för lyssnarna om vi gör en jämförande grej då med dig, att vi tar din då ditt soltecken då som är vädur och din ascendent, så att det liksom, så att du får lite, men, då
väduren har förstått är någon slags ganska alfa och typ så här dominant och lite hetlevrad person, va? Är det inte så att Strindberg ville vara väder, låtsades att han var det fast han inte var det och så här?
Jag kan läsa väduren har ofta bråttom dit de ska, går ofta snabbt. Det här är alltså då enligt den här enligt här då, så är det solen står för det större övergripande temat i ditt horoskop. Ditt soltecken visar var du finner din känsla av identitet, ditt ego, din logik och hur du delar med dig av dig själv. Så det här ska alltså då vara vad du visar upp, om du förstår vad jag menar. Väder är ofta bråttom dit de ska, går ofta snabbt och har ibland som sagt inte det bästa detaljfokuset. Väldigt ofta drar de snarare mot en naivitet och enkelhet som förvisso kan vara väldigt charmig, där de helt enkelt glömmer att tänka i detaljer. Istället är de först med att peka ut något som skulle kunna göras, fixas, hända. När det kommer till aktiviteter är väder en proffs. Tidsplaner spårar dock ofta ur om väder får bestämma, och det händer att jag frågar väder i min närhet hur någon är och ser ut. Snäll och glad, svarar de glatt. Eller kanske, hen har ögon, näsa, mun och hår. Däremot är vädren otroligt medveten om vad de vill och vilka genvägar som är bäst för att nå sina mål. De verkar veta exakt hur de ska få saker att hända och är allmänt obekväma om de måste sitta still allt för länge. Vädren är ett fysiskt innovativt tecken. Det vill säga att de ofta är först med helt nya trender och orädda för nya saker. De verkar tolka hela världen som en utmaning, vilket gör det roligt att vara bland dem. De vill mer än gärna vinna, men uppskattar också leken på vägen dit till målet. Modiga och vågade är ett avslöjande drag hos många vädurar, även om en del av dem kan vara blyga, känsliga eller försiktiga på ytan. En olycklig vädur är fast i ett långt och tråkigt samtal om känslor, eller sitta och lyssna på en jävla töntgubbe som läser horoskop, min anmärkning. Och en lycklig vädur är en vädur som är på väg någonstans där något stort ska hända. Okej, det är alltså då ditt en liten sammanfattning av det som du då visar utåt på något vis. Och sen har vi då det här ascendenten då, som ju är, du har ju du ascendenten i jungfrun, och då sammanfattar jag då. Det är det viktigaste tecknet i din chart. Det står för vem du är, hur du ser ut och hur du med kropp och själ möter livet. Alltså det här är liksom då på något sätt insidan enligt den här då, om du förstår vad jag menar. Det finns ett försiktigt drag hos jungfru-ascendenten, något nedtonat och lugnt som gör att man kanske inte lägger märke till dem till en början. De upplevs ofta som en aning reserverade och med en otroligt artiga. Och så fort man lär känna dem blir man varse att det här är en person med stark dragning till intellektuella. Det går helt enkelt inte att komma undan, även om dessa individer ofta är blyga och gärna håller sig en aning i bakgrunden. Jungfru-ascendenten har sällan bråttom utan låter saker ta sin tid. Det betyder inte att de är tidsoptimister eller kommer sent. Tvärtom är de alltid i tid, ofta i god tid. De är uppstyrda och har ofta en strukturerad agenda för varje dag som de verkligen värnar om. Det kan ta jungfru-ascendenten ett tag innan de känner sig bekväma med nya människor och situationer. Och deras nervositet gör att de ofta tar det säkra för det osäkra. De rusar inte in i något, vare sig jobb eller relationer, utan behärskar sig och tänker alltid realistiskt. Jungfru-ascendenten är väldigt hälsomedveten och mår inte bra om de inte får hänge sig åt att organisera sin kost och sin träning. Deras uppmärksamma sinne gör även att de har bra koll på detaljer som går andra helt förbi. Det är först när alla dessa detaljer är i ordning och under kontroll som de äntligen kan slappna av, och den avslappnade jungfru-ascendenten slappnar av som ingen annan. man med stora skratt, lugna rörelser och ren glädje att bara få vara i sällskap av människor de tycker om är de riktiga livsnjutarproffs, i alla fall för stunden. Jungfruassistentens stora svaghet är människor som behöver hjälp. Dessa individer är otroligt omtänksamma och kan ta hand om andra som ingen annan. Och här kan de även släppa på vissa av sina väldigt starka regler om att låta saker ta tid. Istället kastar de sig hals över huvud över de som mår dåligt. Och det här kan i sin tur göra att relationer i dessa personers liv blir lite förvirrade. Där vänskap och stöttande, lojalitet och kärlek blandas ihop. Det är därför viktigt att denna assistent får tid för sig själv. Och genom livet lär de sig ofta den hårda vägen att välja vänner och relationer som jämlika och bygger på att ge och ta. Deras lugna charm gör att många dras till dessa individer för mod, inspiration, lugn och samtal. Ofta syns inte det kaos som jungfruassistenten kanske upplever inombords på utsidan. Istället försöker de hålla sig samlade genom de mest svåra situationer. Men deras hjälpsamhet är också något unikt som gör att dessa personer får vänner för livet. De tvekar inte att offra sig själva för andra och kan samtidigt ge de där ärliga råden som ingen annan vågar ge. Det som jag tycker är spännande här, om vi nu liksom har ett öppet sinne, så är det ju som att alltså det som du visar utåt enligt det här, det vill säga väduren, är ju inte en lika skön person som du är på insidan. För att den där jungfrun är ju en väldigt härlig person.
Just det.
Medans det här väduren då, ett ledande eldtecken som agerar spontant, impulsivt, sällan är långsint, rastlös och otålig, rusar väduren genom livet med en tävlingsinstinkt som få andra. Inte sällan är dessa individer besatta av träning, eller åtminstone väldigt stolta över sig själva de tränar. Stolthet är överlag ett av de tydliga drag som väduren bär med sig, men deras främsta egenskap är förmodligen att dra igång saker. De kommer med idéer, ofta optimister och inga problem att leda en grupp, även om de inte har samma behov av att leda andra, som till exempel lejonet. Istället är väduren lika stark på egen hand. Väduren har nämligen ett rykte om sig att vara ett nästan självcentrerat tecken som sällan tänker på andra. Det finns viss sanning i det här, men jag ska försöka fördjupa bilden. Bla 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 bla.
Det här låter ju väldigt otrevligt.
Ja, det är det. Och det här är ju då... nu är ju inte här... Det här är ju ingen sanning, det vet vi ju. Men det är ju spännande att tänka kring att om du då är en person som på ytan visar dig, verkar vara oskönare än vad du är på insidan, alltså det du liksom bär på, och sånt där tycker jag är väldigt spännande att tänka kring, om man är liksom någonting annat utåt än vad man är inåt, och varför man då skulle vilja, om vi nu säger i det här rent hypotetiska scenariet då, att du faktiskt är så att du ger för handen att vara en person som är lite knepigare och lite krångligare än vad du faktiskt är, och att du egentligen är en person som har ett stort jävla hjärta och som bryr dig nästan allt för mycket om alla andra, men att du liksom har lite svårt att visa det och komma fram med det, då är ju det en väldigt spännande grej och liksom resonera kring och reflektera kring, om det är så att det ligger någon typ av sanning i det. Det är ju intressant, tycker jag, faktiskt.
Ja.
För du är ju... Alltså, och nu blir det ju, nu kommer den här jobbiga delen då. För min upplevelse av dig är ju att du är en person som bär på en massa grejer inuti som du inte visar utåt. Sen om det liksom är att du är en godhjärtad människa inuti och sen så är du liksom en streber utåt, det låter jag vara osagt. Men det finns ju någonting i det där att du...
Alltså vi måste nästan, om vi ska prata om det, så måste vi nästan släppa, alltså, för att det du
släppte upp,
varken det yttre eller det inre. Alltså där finns ju saker som man kan säga, men det där stämmer väl, eller stämmer för alla, eller saker som liksom absolut motsatsen till det jag upplever, både på det inre och yttre. Så att då får vi vidga till att prata om, är det skillnad på vad man visar och vad man inte visar?
Ja, precis. Och där tycker jag, där har ju då, om man nu ska säga att det är så här, finns någon sanning i det, vilket är ju helt ointressant, men det finns ju någonting i, en skillnad mellan dig och mig är ju att det är ju mer som pågår där inne än som visas utåt. Och det tycker jag, det tycker jag är jävligt intressant, faktiskt.
Men enligt det här, alltså, men om vi, eller ja, nu måste jag gå tillbaka till det, men var det inte så för dig också då, enligt den här astrologin, att det var en ganska stor diskrepans mellan inre och yttre?
Alltså om jag ska tolka det som jag hade då, så är det ju att jag liksom gör, nu ska vi se hur blir det här nu då, jag är så jävla dålig på att komma ihåg någonting. Ja, men, ja, det är möjligt, men jag tyckte att krocken var större, utan att nu kunna liksom motivera det riktigt. Nu blir det ju så här flummigt som jag inte ville att det skulle bli i alla fall. Vi kan, vet du vad, nu, vi har hållit på så länge, nu har vi gjort det här, vi har läst ett horoskop, det har varit som en kul veckotidning. Vi har diskuterat också samhällsdebatten. Alltså det här känns som ett, det här avsnittet känns som en gammal dags liksom typ vad hette det magasinet? Zäta, hette det så? Som Stenbeck drog igång där i slutet på 80-talet, ja, som sen blev Zäta-TV och sådana i förlängningen. Men det var ju en, om det var en månadstidning, som blandade högt och lågt. Alltså de kunde ha liksom långa djuplodande artiklar om liksom samhällsklimat, och samtidigt ha liksom glättiga reportage som liksom mer var lite förstörelse för stunden. Så jag tycker att det här avsnittet har på något sätt varit exakt det. Och jag tänker att vi behöver inte borra ner oss så mycket mer i det här liksom, de här horoskopen. Utan det
vi
som
kan fundera på, är det någon skillnad i vad vi visar och vad vi inte visar?
Så kan man se det. Eller så kan man bara se det som att det var sista sidorna var lite horoskop.
Ja.
men är det någonting jag vill, men är det någonting jag vill att man ska ta med sig när man lyssnar på det här avsnittet, i alla fall från min sida, så är det just det att försöka förhålla sig, om man är intresserad av saker, försöka hålla sig öppen till alla impulser från alla håll och inte bara kategoriskt avfärda saker av liksom tradition och hävd, utan liksom öppet förhålla sig till det, speciellt om man rör sig i sammanhang där man vet med sig att man uttrycker sig offentligt. För att ska man uttrycka, jag skulle aldrig få för mig till exempel att skriva något bergsäkert om astrologi i någon typ av socialt medium, att jag tar ställning för eller emot på något vis, för där känner jag att jag inte har en åsikt och det är verkligen inte bottnar. Däremot så vill jag att man ska ha ett öppet sinnelag, men om man uttalar sig om saker och engagerar sig, så ska man se till att man har på benen innan man väljer att kommentera i olika kommentarsfält motsvarande. Det är väl det jag vill få sagt med avsnittet.
Har du det låter bra, så säger vi.
Ja, det gör vi.
Tack för idag.
Vi hörs om en vecka. Hej, hej.
Hej.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.